Jag ska läsa en av dagens texter. Det är från Andra Moseboken, första kapitlet, vers 1 till och med 14. Detta är namnen på Israels söner. De kom till Egypten tillsammans med Jakob, var och en med sin familj. Ruben, Simon, Levi och Juda, Issaskar, Zebulon och Benjamin, Dan och Naftali, Gad och Asher. De som härstammade från Jakob var sammanlagt 70 personer. Josef var redan i Egypten. Så dog Josef och hans bröder och alla deras samtida. Men israeliterna var fruktsamma och förökade sig. De växte till och blev så talrika att hela landet uppfylldes av dem. Då fick Egypten en ny kung, en som ingenting visste om Josef. Han sa till sitt folk: israeliterna har blivit för många och för starka för oss. Nu måste vi handla klokt, annars blir det ännu fler. Och blir det krig kan de förena sig med våra fiender och kämpa mot oss och sedan ge sig av härifrån. Därför satte man fogdar över dem för att kuva dem hårt med arbete. Och de byggde städerna Piton och Ramses där farao hade sina förråd. Men ju mer man förtryckte dem, desto fler blev de och desto mer bredde de ut sig så att egyptierna kände sig hotade. Israeliterna tvingades till slavtjänst och deras liv förbittrades av det tunga arbetet med lera och tegel och allt arbete på fälten. All denna slavtjänst som de tvingades till. Amen.
Gud, tack för din trofasthet. Tack för din nåd som räcker och som bär. Amen. Viktor Navorski befinner sig på flykt från sitt hemland någonstans i Östeuropa. Och han är på väg mot en hoppfull framtid i USA. Och vad han inte är medveten om är att under tiden han sitter på flygplanet någonstans över Atlanten så pågår det en militärkupp i hemlandet och regeringen där störtas. Och väl framme då på JFK flygplats i New York så blir Viktor stoppad i tullen. Han kommer inte igenom för hans visum har ogiltigförklarats. Det har upphört att gälla. Men detta är inte hans enda problem. Hans pass, hans enda identitetshandling, eftersom det har utfärdats i ett land som nu längre inte existerar, så har han heller i juridisk mening ingen plats dit han kan återvända. Och det här är en slags modern variant av en Robinson Crusoe-saga där en man blir strandad, inte på en öde ö utan på en flygplats under flera års tid och där försöker liksom hitta ett liv då, va? Och det här är mitt filmtips nu så här om du är sugen på lite mellandagsmatiné: The Terminal av Tom Hanks, eller han är huvudrollen där, och den bygger faktiskt på en verklig berättelse den här filmen, även om den är kryddad lite grann då, va? Men jag tänker att just det här, den här upplevelsen som Viktor Navorski gör, den rör vid någonting som är väldigt fundamentalt i det som är vår erfarenhet av att vara människa. Vi har alla olika bärande berättelser i vårt liv, i våra liv. Berättelser som talar om vilka vi är, berättelser som formar och skapar vår identitet. Men vad gör det med en människa när en sådan berättelse rycks undan? Vad gör det med en människa när hon inte längre har en plats som hon kan kalla sin? I bibeltexten som vi har hört idag så möter vi först en familj som blir en släkt och som blir ett folk och som bor i Egypten. Och fastän att de har bott där under flera generationer så betraktas de fortfarande som invandrarna i landet. Och den regerande makten vill hitta vägar att hålla dessa israeliter i schakt, hålla dem på plats. För man var rädd att de började bli för många. De började få för stort inflytande. Retoriken känns igen. Så det kungamakten gjorde, det var att man vidtog drastiska åtgärder och tvingade dem till att bli slavar i landet. Och inte nog med det, för att hålla nere befolkningsökningen så hade den egyptiske kungen beordrat att alla hebreiska pojkar ska kastas i floden Nilen. Och det här är ju fruktansvärda tider, fruktansvärda omständigheter. Men det är precis i det här som en liten pojke föds till en hebreisk slavinna. Och pojkens mamma räddar livet på sin son genom att utsätta sitt barn som bara är 3 månader gammal för en stor risk. Precis som föräldrar runt Medelhavskusten idag sätter sina barn i flottar, i gummibåtar, utsätter dem för en enorm risk. Men det är enda utvägen till överlevnad. Så gör också den här pojkens mamma. Hon lägger sitt barn i en korg, tätar den med lera. Och lägger den korgen i floden Nilen. Och det som sker då, tursamt nog, är ju att kungens dotter är ute och badar. Och hör att någonting skriker. Hon får syn på korgen. Och upptäcker barnet. Och hon fylls av medlidande. Och så bestämmer hon sig för att adoptera den här pojken. Som hon ger namnet Mose. Och därmed så räddar också hon livet på Mose. Och Mose, han blir ju en person som växer upp med en slags dubbel identitet. Mose, han är hebré. Han är son till en slavfamilj av födseln. Men han är också adopterad prins. Uppväxt med egyptiska traditioner. Uppväxt med egyptiska seder. Och jag menar, här skulle ju framgångssagan kunna sluta med slaven som gör tidernas klassresa från botten till toppen. Mose, han hade kunnat bli en utmärkt föreläsare. De åkte runt i kommuner och landsting och föreläste om lyckade integrationsprojekt. Alltså, möjligheterna är enorma. Men så leder inte riktigt den här berättelsen. En dag i vuxen ålder så lämnar Mose palatset och tryggheten och han går ut till sina landsmän på slavfältet. Och här så gör han en erfarenhet som jag tror skär igenom hela hans person. En händelse som fullständigt slår undan fötterna på Mose. Han får syn på hur en egyptisk man misshandlar en landsbroder, en israelisk slav till döds. Och det här var säkert ingen ovanlig händelse. Mose var säkert medveten om att det här pågick. Men när han får se det med egna ögon så är det som om att hans värld raseras och han blir påmind om att fastän att han är en adopterad prins så kommer han aldrig att kunna bli en av dem. För i grund och botten är sådana som Mose egentligen oönskade, inte välkomna. Och i detta så tänker jag mig hur liksom vreden väller fram i Mose och ett rop på vedergällning, ett rop på rättvisa, och i vilt ursinne så ger han sig på den här egyptiske mannen och slår ihjäl honom. Nästa dag när Mose kommer gåendes på slavfältet så får han syn på 2 hebreer som slåss med varandra. Och då vill ju Mose någonstans vara snäll och gå fram och medla, hjälpa till och försöka få sina bröder att bli sams igen. Och då säger den ene: vem har satt dig till att vara domare över oss? Ska du döda mig som du dödade i Egypten? Och här är det som att Mose får göra ytterligare en smärtsam insikt, och hans värld raseras på nytt. Vem har satt dig till att vara domare över oss? Vad har du med oss att göra? Du hör inte till våran värld. Du har ingen aning om vad som är våran erfarenhet, vårat lidande. Du glider på en räkmacka medan vi får leva under förtryck och slaveri. Och det här är den andra händelsen som liksom rycker undan mattan för Mose totalt. Och Mose blir skräckslagen. Han flyr rakt ut i öknen. Och det är som att han i öknen, den här isolerade plats, att han kapar alla banden till det som är hans historia, till det som är hans ursprung. Och precis då som med den här berättelsen om Viktor Navorsky i filmen The Terminal, så är Mose en person som inte längre har en given plats. Mose, han förlorar i en mening rättigheten till sin egen historia. Han hade två bärande berättelser till vem han trodde att han egentligen var. Men nu så hänger han i ett vakuum, strandad i öknen, utan någon framtid och utan någon möjlighet till att återvända. Men ni som känner till berättelsen, ni vet att tiden den går. Mose, han lyckas skapa sig ett nytt liv där ute i öknen. Han skapar sig en ny familj. Han hankar sig runt som fåraherde. Och snart så faller Mose liv i glömska. Och kanske när han har kommit till den punkten där han tror att varje spår av hans historia är utraderat, så är det någonting helt annat som gör sig påmint i hans liv. Och jag vill läsa texten där ifrån Andra Mosebok kapitel 3 och några verser. Åren gick och kungen av Egypten dog, och israeliterna suckade under sin träldom. De ropade i sin nöd, och deras klagan steg upp till Gud. När Gud hörde deras jämmer tänkte han på sitt förbund med Abraham, Isak och Jakob, och tog sig an israeliterna och gav sig till känna för dem. En gång när Mose vaktade fåren åt sin svärfar Jetro, prästen i Midjan, drev han dem till andra sidan öknen och kom till Guds berg Horeb. Där visade sig Herrens ängel för honom i en eldslåga som slog upp ur en törnbuske. Och när Mose såg att busken stod i låga utan att brinna upp, tänkte han: vilken märklig syn. Jag måste gå dit och se varför busken inte brinner upp. Då Herren såg att han gick för att se efter, ropade Gud till honom ur törnbusken: Mose, Mose. Han svarade: ja, här är jag. Herren sa: kom inte närmare. Ta av dig dina skor. Du står på helig mark. Och han fortsatte: jag är din faders Gud, Abrahams Gud, Isaks Gud och Jakobs Gud. Då skylde Mose sitt ansikte, och han vågade inte se på Gud. Herren sa: jag har sett hur mitt folk plågas i Egypten. Jag har hört deras klagorop över sina slavdrivare. Ja, jag vet vad de får lida. Därför har jag stigit ner för att befria dem från Egypterna och föra dem från Egypten till ett land som är rikt och vidsträckt och som flödar av mjölk och honung. Det land där det nu bor kananeer, hetiter, amoreer, periseer, hiveer och jebuseer. Nu har israeliternas klagorop nått mitt öra, och jag har själv sett hur egypterna plågar och förtrycker dem. Så gå nu, jag sänder dig till farao, och du ska föra mitt folk ut ur Egypten. Det är mycket man kan säga om den här texten. Det finns oerhört mycket, många lager. Men någonting som jag har fastnat för och som jag tycker är intressant i det här läget, det är hur Gud väljer att presentera sig för Mose. Tänk in i den situation att han har liksom förlorat sin identitet egentligen. Och där säger Gud att jag är din faders Gud, Abraham, Isak och Jakobs Gud. Och det här, det säger någonting väsentligt om Gud. Att Gud, han har inte glömt. Mose må ha glömt vem han är, men Gud har inte glömt. Gud har inte slått dövörat till. Guds trofasthet, den varar från släkte till släkte. Och när Gud uppenbarar sin identitet för Mose, när Gud uppenbarar sig för Mose, så avslöjas inte bara Guds identitet, utan Guds mötet avslöjar lika mycket vem Mose är. I Guds ögon så är Mose varken egyptier eller slav. Mose, han är en son till Abraham, Isak och Jakob. Och Abraham, Isak och Jakob, de är nyckelpersoner i den bibliska berättelsen med vilka Gud sluter ett förbund. Ett förbund som handlar om att Gud lovar att vara trofast, närvarande i människors kamp. Genom dig och din avkomma ska hela jorden bli välsignad. Så lät Guds löfte till Abraham, som inte hade några barn. Och Gud sätter inte bara Abraham fri ifrån barnlöshet och allt vad det innebar i den kulturen som han levde, utan Gud, i och med det här förbundet, så involverar han Abraham i någonting större. Gud involverar människan, mänskligheten, i någonting större. En rörelse mot nytt liv och välsignelse i den här världen. Och här så förstår vi då också att berättelsen om Mose är så mycket större än det som rör Moses personliga brottningskamp och Moses personliga problem. I mötet med Gud så inbjuds Mose att ta plats i berättelsen om Abraham, Isak och Jakob. I mötet med Gud så inbjuds Mose att vara del i denna gudsrörelse av befrielse, av upprättelse och välsignelse som egentligen har pågått ifrån tidernas begynnelse. Och i det här gudsmötet så får Mose inte bara en ny identitet, utan genom det här gudsmötet så läggs en helt ny riktning för hans liv. Mose, han blir satt att föra Israels folk ut ur slaveriet i Egypten. Och det är fantastiskt att Gud stiger ner. Gud lyssnar till klagoropen och Gud stiger ner och gör någonting. Och det är precis det som är den här tiden, den här högtiden, jul som vi firar nu. Att Gud kommer ner, Gud blir kött och blod och rör sig på människans nivå. Och den här friheten då som Israels folk får uppleva, det är inte bara en frihet från någonting, utan det är lika mycket en frihet till någonting. Tecknet som Gud ger Mose, det är att de ska fira gudstjänst vid detta berg. Israels folk blir kallade ut i frihet i öknen för att fira gudstjänst. Och det är ganska så intressant när man följer den här berättelsen, att det är i öknen som denna flock av vilsna och frigivna slavar formas till en ny identitet som ett Guds folk. De blir inte bara befriade och kan springa vind för våg, utan Gud gör någonting med den här, med det här släktet, med det här folket. Gud kallar dessa slavar till att förstå och leva sina liv utifrån en annan berättelse, ett annat perspektiv än det som rådde under slaveriet. Under hösten här så har vi haft en predikoserie som heter Den stora berättelsen. Och vi har gått in i flera av Gamla testamentets olika berättelser, allt från skapelsen om Abraham och förbundet och nu Mose och uttåget till Egypten. Och det vi förstår utifrån dagens text, det är ju att det här, det är ju någonting mer än bara gamla historier, gamla antika berättelser som har bevarats. Och det är ju någonting mer än bara exempel på hur människor genom historiens gång har gjort religiösa upplevelser, gjort gudsmöten. Utan i mötet med Gud så inbjuds även du och jag att ta plats i berättelsen. Genom tron så blir vi sammanlänkade med Abraham, Isak och Jakob, med Mose, med Debora, med Ester och liksom hela raddan. Och det här tycker jag är en väldigt fin bild av vad tron är för någonting. Den tro som vi bekänner oss till. Tron, det är någonting större än vårt eget livsprojekt. Det är någonting större än vad vi lyckas hinna med och fylla våra liv mellan vaggan och graven. Tron, det är någonting som vi får stiga in i. Och gudstjänsten, det är platsen där vi får bli påminna om att vi är delaktiga i en gudsrörelse som är större än oss själva. Och jag tänker det här med att fira gudstjänst, att återkomma söndag efter söndag. Alltså som människor så har vi ju en tendens att fastna i oss själva. Jag vet inte hur det är med dig, jag kan bara prata utifrån mig själv. Men jag har i alla fall en tendens att fastna i mig själv. Jag slukas upp av mitt eget universum. Jag skådar in i min egen navel liksom. Och det blir väldigt lätt så. Men gudstjänsten, att fira gudstjänst, det tänker jag, det är att göra en revolution emot egot, emot mitt eget universum. Det är just det som jag får påminna mig om, att min lilla livsberättelse, den ingår i ett större sammanhang. Den ingår i en större berättelse som spränger alla gränser vad gäller tid och rum. Gudstjänsten och gudsmötet, det är platsen där Gud kallar oss till att förstå och tolka våra liv genom ett annat perspektiv. Att se våra liv utifrån Guds handlande i Abraham, Isak, Jakob och Mose, men kanske framförallt Guds handlande i och genom Jesus Kristus. Vi ber tillsammans. Tack Herre för din nåd och din omsorg. Tack för att i våra problem, Herre, så är du fullt närvarande. Men vi ber också om nåden att du skulle göra en revolution i oss, Herre. Du ser att vi så lätt fastnar i våra egna perspektiv och att vi får ganska så, vi blir ganska närsynta fort. Herre, tack för att vi får fira gudstjänst och påminna oss om att vi får komma upp på höjden och se saker och ting ur ett annat ljus. Vi ber så i Jesu namn. Amen.